Åh, nu kommer sopbåten. Väck mormor. Det är liksom så jävla dåligt organiserat.
Kan jag få berätta för alla lyssnare först och främst att jag är en person som lider av grov PMS. Jag tjatar mycket om det här, men det är så att jag har sån grov ångest när jag har PMS. Alltså jag är som helt filterlös och jätteorolig eller väldigt, väldigt arg. Jag liksom pendlar. Jag tycker också att jag är en värdelös människa på alla sätt. Så igår så låg jag vaken till 3 och grät av oklar anledning. Ensam också i soffan, jag vill inte väcka min kille. Det är en tragisk syn. Och sen så i morse så började jag känna, men gud, det här, nu känns ändå, jag är inte så dålig, men gud, jag är ganska gullig också. Men ja, livet är inte så fel. Cyklade hit, började kolla ut över Stockholm och bara, gud vad Stockholm är vackert. Och började liksom känna massa lyckokänslor. Så när jag klev av cykeln så började jag känna att jag fick lite mensvärk. Och det insåg jag, PMSen är över, mensen kommer.
Wow, och nu är det fredag också.
Och det är fredag, ja, jag kommer börja grina för jag är så glad.
Oj. Hur mår du annars?
Ja, men jag kan ju inte säga något annat än att
det är bra,
allt
det är bra.
Är bättre förutom PMS. Hur mår du, David?
Jo, men det är bra. Det är bra. Det är samma sak. Man blir så här, känner sig som en ganska tråkig person och säger bara samma sak hela tiden. Det är bara mycket jobb, mycket jobb. Men det är bra. Det är en rolig höst framför er. Podden rullar på väldigt bra. Vi har jättemycket lyssnare, mycket mer än vad jag trodde. Och folk gillade det senaste avsnittet jättemycket av reaktionerna att döma.
Mm, jag vet. Ja. Vi har fått jättemycket fina reaktioner. Vi kanske ska säga det också. Välkomna till podden Gott Folk. Jag som pratar heter Hanna Persson och mitt emot mig sitter David Borg som äger contentbyrån Borg & Willi som producerar den här podden.
En liten sjuk grej här. Två gånger här nu de sista veckorna. Jag var på en slags dejt.
En slags dejt? Vad var det? Var naken dejt?
Nej, men bara någon drink sådär. Men ingen stor grej. Men i alla fall så frågade hon mig om jag hade lyssnat på podden Gott Folk.
Nej.
Jo, det är sant.
Vilken bra tjej.
Ja, jo, men jag trodde hon skojade med mig. Och jag förstod inte riktigt. Ja, jo, hur menar du? Nej, men har du lyssnat på Gott Folk den här podden? Så jag lyssnade på ett avsnitt med Kalle Schulman har lyssnat på.
Mm.
Men jag är med på podden. Det är sant. Och igår så åt jag lunch med Jessica som är vd på Sveriges kommunikationsbyråer.
Mm.
Och hon berättade att hon hade lyssnat på ett poddavsnitt med Jerka Johansson. Och berättade liksom vad han pratade om. Och då förstod jag att det var Gott Folk hon pratade om. Och då var det samma sak där igen.
Mm.
Folk vet inte riktigt att jag är med i den här podden.
Nej, men vadå?
Två gånger hänt.
Blir du provocerad av det? Vad fan, du är ju med på bilden.
Nej, men det är, det är ju otroligt roligt bara. Det är inte ett dugg provocerad, men det är väldigt, väldigt speciellt.
Ja, det är jättekul.
Ja.
Kul också att en sån höjdare som en vd för kommunikations, vad du nu sa.
Någonting, ja. Men, ja.
Jag gillar det.
Hon är superhärlig. Hon är superhärlig.
Jag gillar när framgångsrika människor lyssnar på podden.
Ja.
Och jag gillar också när inte framgångsrika människor lyssnar på podden. Så att ingen får sluta. Alla får börja.
Ja.
Så, idag så ska vi gästas av...
Mauro Scocco.
Wow. Det är lite gåsis.
Ja. Vi har ju 3 grejer på honom, va? Som jag tänkt på.
Säger du 7-Eleven?
Ja, dels det. Men jag kollade upp det. Men vi kommer till det. 1. Han fyllde år nu i veckan. Han fyllde 56.
Aha.
Du får säga grattis då.
Nej, men gud, det måste jag kolla upp.
Ja.
Fan, vilken dålig journalist jag är.
Ja. Och nummer 2 är att 7-Eleven vid Sankt Eriksplan har stängt ner. Och det är den låten som han sjunger om i Sara kom ut ikväll. Möt mig vid 7-Eleven. Den stängs ner. Den har gått i konkurs.
Va?
Ja. Nu i veckan.
Men gud, man vågar inte fråga han om det.
Sen var det ju ganska kul, han dök upp på vårt kontor här igår.
Ja, det ska jag fråga honom. Han tog fel på dagen.
För han tog inte fel på dagen. Han trodde det var fredag igår.
Ja, men det är det jag menar. Ja. Alltså det känns också lite typiskt han att varje dag är en fredag. Kanske. Det får vi fråga honom om.
Jag är faktiskt lite nervös inför att intervjua Mauro.
Ja, nu kommer vi tillbaka. Du ska ju gå ut här.
Ja.
Ifrån.
Ja. Vad kommer du ställa för frågor? Vad ser du mest fram emot att få ställa för frågor?
Jag ska fråga lite om hur mycket han knarkade på 90-talet.
80-talet tror jag.
Ja, 80 då. Välkommen hit, Mauro Scocco.
Tack snälla.
Hur mår du?
Det är helt okej. Jag var ju här redan igår. Jag var en dag tidig. Ja, vilket säger lite om hur organiserad jag är.
Trodde du att det var fredag igår?
Nej, men jag är en sån där som går efter filofax. Jag har en gammal... När saker står där, då ser jag dem. För då ser jag dem när jag sätter mig liksom vid datorn på morgonen. Och det är det som styr mitt liv. Och vi hade bestämt från början igår.
Ja, precis.
Men sen hade jag ritat en pil ner till nästa dag. Så jag kom hit och fattade ingenting. Men...
Nej, förlåt, det var ju mitt fel.
Ja, det var jag som snurrade till det.
Mm. Men nu är du här.
Ja.
Och vi har ju träffats en gång förut genom vår gemensamma vän Klara Svensson.
Mm.
Ja, och då körde jag lite moraltest på dig och då tyckte du att det var väldigt lätta frågor. Fjantiga tror jag också var ett ord du sa.
Nej, jag kommer inte ihåg, för vi hade druckit några glas vin innan, men det var ju kanske att jag tyckte inte frågorna, det skulle gå att göra dem vassare, för att jag tyckte en del handlade mer om att välja mellan två dåliga alternativ där båda egentligen var oaptitliga liksom. Så det var då jag tror jag sa att ni borde döpa om programmet till Pest eller Cooler då. Men ja, nu tar vi nya tag, nu vänder vi blad som kungen sa.
Ja, det gör vi. Jag har lite handsvett, men det ska bli väldigt kul. Jag är väldigt, väldigt, väldigt glad att du är här.
Mm.
Den här podden handlar ju då till stor del om vad som gör en människa bra eller god på olika sätt. Tycker du att du är en bra människa?
På det hela taget så ja, men jag vet inte, god är också väldigt svårt tycker jag, för att det finns ett sorts godhetskomplex tror jag. Ibland så god enligt vem, eller ibland har folk god som skådebröd på något sätt liksom, att man är from och går i kyrkan och vad det nu är folk tycker det är gott och jobbar med välgörenhet, men man kanske inte gör av rätt motiv egentligen.
Varför välgörenhet du jobbar med?
Som jag gör? Mm. Ja, men det pratar jag aldrig om. Men till exempel så ska man ju, det finns ju något amerikanskt uttryck eller engelskt, att man kan se om en människa är bra eller dålig på hur de behandlar kyparen eller servitrisen på en restaurang. De är jättetrevliga mot dig, men sen kommer servisen.
Mm.
Och är de otrevliga mot dem, då är de inte bra. Det är ett dåligt tecken.
Mm. Hur är du då?
Jag är lika sur mot alla.
När känner du dig som bäst då?
Som bäst? Mm. Alltså rent...
Ja, men när känner du så här, men det här, nu känner jag mig som en ändå bra människa. Det där var bra av mig. Eller det där liksom, nu mår jag gott inuti. Mer än så här, när du har tagit glas vin kanske. Men alltså.
Nej, men liksom... Jag gillar den där tanken på så här random act of kindness. Liksom, att man, saker som man inte måste göra, men man gör dem för att man vet att någon annan blir glad. Alltså osjälviskhet är en rätt skön känsla tycker jag.
Mm.
Saker som man ska kunna titta på och säga, nja, det där har inte jag med att göra. Och så gör man det ändå. Och det kanske till och med är lite riskabelt att göra det. Men så gör man det ändå. Det känns ju ofta rätt bra.
Mm. När känner du dig som sämst då?
Herregud, det är ett ämne för en hel... Det är ett program i sig. Nej, men det är väl kanske... Skulle jag säga när jag agerar onödigt reaktivt och liksom använder för starka ord eller liksom är självisk. Eller inte följer den så att säga... Alltså moral och etik handlar väl om en sorts inre kompass, tänker jag på. När man känner sig att i enlighet då med vad man är uppväxt med och vad man har för egna standards liksom, så tycker jag att det är, när jag inte agerar enligt dem liksom, och bryter mot vad jag själv vet i, vad jag borde göra, så kan jag tycka att det är, samtidigt är ingen som är född här på, satt på jorden för att vara perfekt liksom. Det är, som Krunegård sa, ibland gör man rätt, ibland gör man fel, lev med det.
Men känner du att du är en person som drivs av mycket skuld? Har du ofta dåligt samvete över när du liksom har agerat på ett sätt som du egentligen inte tycker är rätt?
Ja, jag är ju svensk för 17. Det är ju vår nationalsport. Katolikerna har ju löst det där väldigt flott med bikten.
Mm.
Vår tids biktfäder är ju terapeuterna. Så det är de som får sitta och lyssna på allt skit.
Är du en person som ljuger mycket?
Om jag anser att det är det bästa att göra. Så, alltså jag har ju ljugit i mina dagar.
Om?
Ja, allt möjligt. Liksom från när folk frågar om hur de ser ut i vissa kläder.
Vet, det är ju snällt.
Klassiken till grövre grejer liksom, som där man har ju. Men jag tycker inte heller att liksom så kallade vita lögner tycker inte jag är så, ja, jag tycker inte det är någon big deal liksom.
Men, som att säga att någon är fin i en tröja som ser för jävligt ut, eller vad tänker vita,
ja,
lögner?
Ja, liksom att om man också, man måste ju tänka på vad utkomsten av det ska bli, för att om utkomsten är så, ja, men nu är det den här tröjan jag har packat ner på den här resan, då blir det ingen rolig vecka om du säger att vad fan är det där du har tagit med dig liksom.
Vad tycker du att det är okej att ljuga om då? Är det sådana vita lögner som annars skulle drabba någon annan? Men jag tänker till exempel så här, låt säga att du skulle ha varit otrogen och ni kommer överens om att ni har en tvåsamhet men inte är det. Tycker du att är det ett sådant tillfälle där man ska berätta eller inte?
Helst skulle man nog berätta, men jag tror också att det finns tillfällen där det verkligen bara är dumt att göra det.
Har det varit någon sån sits själv? Att du har blivit bedragen eller att någon har, eller att du har bedragit?
Ja, det har ju varit.
Berättade du?
Både ja och nej. För att det kan ju vara så, till exempel om man är i slutet av en relation och man känner att det här är ju bara en tidsfråga innan det tar slut. Och så är det liksom, och så visar det sig mycket riktigt att det var det, och så är man med någon annan, då är det liksom ganska pointless att ställa till med en stor cirkus, för att du vet ändå att det här är dödsdömt, eller att det inte kommer liksom, det här blir inget mer med det här.
Vi ska gå in på moralsnabbisen.
Oj.
Det här är ett återkommande segment där jag ställer snabba frågor om moral och får ofta ganska långa svar från mina gäster.
Okej.
Äter du kött?
Nej.
Och du har varit vegetarian hur länge?
Jag äter fisk, så jag är så kallad pescatarian, tror jag Plura berättat att det hette. Sen 1987.
En av de tidiga, ja, relativt. Jag tänker många nu är ju vegetarianer.
Ja, nej, jag hade en, jag är ofrivilligt dessutom, därför att jag hade en flickvän som gjorde någon magoperation och hon fick inte äta kött på ett år. Och vi bodde ihop och då åt inte jag heller kött på ett år. Sen det är klart att det hände att jag åt kött, men när jag väl då skulle börja igen, då gick det inte. Jag blev magsjuk varje gång. Mm-hmm. Så att till slut så slutade jag med det. Så det är inte värt det längre. Liksom. Så det var inte så där konas rätt i samhället grej. Utan...
Men jag tycker ändå att det känns lite otippat. Alltså för mig så har du en liksom långkoksaura. Alltså du håller på med något.
Fan, men det finaste jag har hört sen jag konfirmerades.
Är det okej att köpa sex?
Ja, helst så mycket som under rea. Det ska vara bra priser. Nej, det tycker jag inte är okej. Men det är möjligt att det finns undantag från det också. Jag vet inte liksom om man är... Ja, nu kommer jag inte på några bra exempel. Men jag tycker inte att det är en bra grej.
Nej. Så som det ser ut nu liksom i könsmaktsordningen känns det kanske inte som att alternativen...
Nej, jag försökte tänka på så att man sitter i rullstol och är vanställd. Mm. Om det skulle finnas något tillfälle där det skulle vara liksom försvarbart. Men nej, jag kan inte komma på något sånt riktigt.
Källsorterar du?
Alltså det där med källsortering, jag bor ju i innerstan i en bostadsrätt och man gör ju det som det finns infrastruktur till att göra, så att jag går ju liksom inte 2 kilometer med något som inte, utan jag använder mig av de faciliteter som finns och då gör jag det.
Mm. Har du kompost?
Nej. Vem har det?
Jag har det. Jag bor också i innerstan i bostadsrätt, men min förening
det är på
har...
Söder. Ja, du ser. Ibland så åker man ut och slänger någon stekpanna i någon papperskorg ute i Tumba eller något.
Ja. Men du är inte så, du är inte
konstigt
så att...
det är konstigt det där med att vissa grejer är så jävla svåra att slänga. Vi har ingen grovsoprum till exempel.
Nej, inte vi heller i och för sig.
Och det är så jävla sjukt därför att då finns det en båt som kommer var tredje månad. Så att om du har då någon stor jävla mojäng så står den bara där i vardagsrummet. Sen ska man gå ner med den till liksom Norrmälarstrand tror jag det är. Och liksom baxa på den där, dina grejer på en båt.
Man är lite så här, varför är det en båt?
Åh, nu kommer sopbåten. Väck mormor. Det är liksom så jävla dåligt organiserat.
Men varför är det en båt?
Ja, det är många frågor man skulle vilja. Och varför är det... Alltså grovsoprum tycker jag är väldigt irriterande när det saknas.
Är du för dödsstraff?
Absolut inte.
Vill du utveckla?
Nej, jag tycker inte staten ska ha som en av sina uppgifter att mörda folk. Jag tycker det är rätt barbariskt som tanke.
Är du för abort?
Ja, det är det som är det som man kanske på liksom större plan kan tänka att jag tror ibland då när man, jag har varit med om det liksom då när jag var väldigt ung att när man var tvungen att göra abort för ingen kunde liksom, ingen var lämplig att ta hand om barnet liksom, att det kan, jag har reflekterat över att det kan ge liksom den psykolog, då i alla fall på den tiden, det här är ju 80-tal, så var nog många inte förberedda på den psykologiska backlashen som kom på det. Så det togs liksom, jag ska inte säga att det togs lättvindigt, men att det var så här, ja jag skiter i sig så gör man väl abort liksom, och det visade sig om inte annat senare i livet att det var en rätt big deal liksom att göra det där mentalt.
Mm. Sen kan det ju såklart vara olika.
Men, ja, absolut.
Men det här med att man idag kan göra så kallade kubtester och då se ifall barnet till exempel har Downs syndrom och välja att göra abort därför. Tycker du att man ska få göra så?
Det där är ju en väldigt intressant etisk fråga. För där blir ju frågan, var ska man då dra gränsen? Ska barnet bli liksom, ska man ha någon sorts meny man prickar av att jag har en det här, då fimpar vi det, har den inte det så det ställer en större fråga liksom på något sätt där bakom att
vilka har rätt att finnas?
Ja, vad är det? Ska vi kunna välja liksom, och i vårt utseende fixerade samhälle från någon sorts meny hur vi tycker att den här individen som ändå är på tillväxt är värd att få överleva, men den här är inte det för att den är inte vad vi har tänkt oss när vi har liksom det är otroligt svåra frågor tycker jag.
Ställer du dig upp när äldre kommer in i en buss?
Nej, varför ska man göra det?
Men låt säga att det är någon som har problem att stå.
Alltså jag ger dem ju min plats, men om det kommer en pensionär längst fram i bussen och jag sitter längst bak, då ställer jag mig inte
upp. Nej, men det vore ett psykfallsproblem. Men om den behöver din plats, då är du villig att ge den ofta.
Ja, har
du...
Självklart.
Ska droger legaliseras?
Jag tycker cannabis och marijuana ska legaliseras för medicinskt bruk.
Du ser inga problem med det?
Nej, egentligen inte. För det är så pass som jag har läst så är det ju cancerpatienter och HIV-patienter och allt vad det är som får liksom en Det är det enda som funkar för att få smärtlindring och få liksom respit från deras situation. Och det finns ju legala droger som är betydligt värre för kroppen. Liksom, så att det tycker jag absolut man ska göra.
Men du är inte drogliberal i övrigt och tänker att man får ta hand om sitt eget missbruk, liksom ta ansvar för det?
Jag tänker att det är upp till var och en. Och liksom, och sen var staten, man skickar ju en signal givetvis om man säger liksom att nu har vi börjat sälja LSD på 7-Eleven. Det är klart att det skulle få katastrofala följder förmodligen. Så att det är ju inte för. Men om någon känner att det är viktigt att de vill testa någon drog eller sådär, så ja, vem är jag och nekar om det? Det är väl bara liksom, man får följa sin egen moral liksom.
Tack till vår sponsor den här veckan som är Akademikernas A-kassa. För 110 kronor i månaden så är du med i A-kassan för hela livet. Tror du att partiledarna har gått med i A-kassan här nu när de inte vet vad som händer här? De kanske blir av jobbet här.
Frågar du mig, David?
Ja, jag frågar dig.
Ja, kanske, förhoppningsvis.
Det är ganska smart att gå med i A-kassan när man är partiledare men inte vet konstellationen för regeringen.
Är partiledarna akademiker?
Alla förutom Jonas, tror jag, är akademiker.
Prata inte skit om Jonas.
Jo, han är inte så smart. Jo, han är smart. Han är ganska smart, han är partiledare.
Jag tar ingen ställning mer än att vi inte ska prata skit om våra partiledare.
Nej. Så att hur som helst så är det ganska smart att gå med i Akademikernas A-kassa när framtiden är oviss. Vi har en lågkonjunktur som kommer snart, 1-2 år. Då blir det tufft. Så ja, var smart, gå med i Akademikernas A-kassa. Det skulle jag göra.
Ja, om du hade pluggat.
Ja, exakt.
Jag får göra det.
Ja, du får göra det.
Idag, tack. Nu ska vi gå in på lite moraliska dilemman.
Du ser väldigt förväntansfull ut. Det här är den svåra delen.
Nej, men det här... jag är lite rädd då att du kanske kommer komma med svar som det där skulle aldrig hända. Eller det är en fantasisituation. Så men försök nu...
Kämpa på.
Låt säga att du är singel och börjar träffa en tjej som du blir väldigt kär i. Vi kan kalla henne Lena. Efter ungefär 2 månader i ett härligt rödvinsmys i soffan säger Lena att hon tycker att det är rätt jobbigt med alla de här bilderna på ditt ex på din Instagram och på din Facebook. Hon berättar att hon mår dåligt av dem och vill att du raderar varenda bild. Vad gör du?
Jag har faktiskt varit med om det.
Är det sant?
Ja, något lik.
Hette Lena?
Nej. Jag sa, kom igen Lena. Nej, men jag... Ja, jag vet.
Vad hände då? Du måste ju berätta. Vem var det här och hur?
Nej, men det var, jag hade en bild av ett ex som jag bara tyckte var en fin bild. Men som jag liksom verkligen var klar med som förhållande liksom, och hade gått vidare. Så. Men jag tyckte bilden var fin och den påminner om någonting som var en kul episod. Liksom. Och den hade jag i studion. Och studion hemma, hemstudion, det är ett område där egentligen bara jag ska vara. Det ska ju inte vara någon annan där inne.
Mm.
Så jag tänkte, den kan vi få stå här. Det blev ett jävla liv om. Jag tror aldrig jag tog bort den faktiskt. Men... Det gick lite prestige i det. Men det är, klart, är det väldigt viktigt för en annan människa så kanske man skulle radera dem, eller låtsas radera dem och sen ha dem i någon hemlig mapp någonstans om man tycker att det var viktigt.
Din kompis Plura ringer.
Mm.
Han har blivit dumpad, han har ingenstans att bo och vill nu bo hemma hos dig i ett par veckor tills det har ordnat upp sig. Du vet att det här kommer innebära en hel del krök och stök hemma hos dig och i ditt relativt lugna, trygga familjeliv. Vad svarar du, Plura?
Det här har ju hänt, by the way.
Alla mina drömmar, jag var rädd att det här var för långt från sanningen.
Nej, det här har hänt. Men då var det så att jag var 25 eller 26. Och han ringde mig och sa precis det där. Jag har blivit utsparkad. Kan jag bo hos dig? Ja, visst, du kan bo i arbetsrummet. Och så gjorde vi kungarna från Broadway. Så att jag jobbade med honom på dagarna och sen åkte han och jag hem som något gammalt par till. Han var väl 37 då tror jag. Men nej, det var...
Jag
sa ja.
Men du var ju en annan typ av liv då också.
Ja, det är helt klart. Inte fan skulle jag vilja ha honom liggande och snarkande där i 3 veckor nu. Men då var det bara trevligt. Och den enda riktiga downsiden var att lägenheten skulle ju behövt saneras, röksaneras efteråt. Men det var ett fint minne.
Men ifall han skulle ringa nu, då är det ett klart nej, eller?
Han skulle hellre få låna pengar till att bo på ett hotell än att bo hemma hos mig. Alltså om det inte handlar om en vecka, det skulle vara, eller några dagar liksom. Men jag skulle inte vilja ha honom lufsande runt där och röka. Nej.
Ni har varit ute ett helt gäng gamla kompisar och festat ihärdigt. Dagen efter får du ett sms från en av dem som undrar om du skulle kunna swisha din del från shotsbrickan du drack av men som han köpte. Och som du i ärlighetens namn faktiskt trodde att han bjöd på. Swishar du?
Ja, fast det skulle förmodligen vara jag som betalade hela shotsbrickan till att börja med. Så det skulle aldrig uppstå det där problemet.
Men jag skulle... Är det sant? Är inte det någonting som är jättestörigt då? Att du får betala?
Ja, men det beror väl kanske på vilka. Men ibland så är det ju... Jag tycker det finns någon så här princip om så här direkt socialism. Att man kan... Om du går ut med någon... Om jag går ut med någon som jag vet liksom inte har det jättegott ställt. Och sen så får jag feeling och börjar beställa in liksom tapas och vin på tjåget. Liksom, då får jag ta ansvaret för att det går att betala för det. Det kan ju inte liksom komma som en glad överraskning att du som studerar och går på studiebidrag, kan inte du ta hela den här kvällen liksom? Så att det är bara logiskt.
Är du känslig att prata om pengar?
Ja, jag är ju svensk. Vi tycker pengar är jobbiga grejer att snacka om, men ja. Det beror på vad det gäller.
Men är du rik?
Well, I mean rich. I'm rich in my heart.
Du är på en trevlig, låt säga 50 års tillställning och råkar se din kompis fru står och grovhångla med någon som inte är din kompis. Vad gör du?
Inte så mycket, tror jag.
Du avbryter inte?
Nej. Därför att man vet aldrig vad folk har för status i sina relationer och vad som... Jag har liksom gjort misstaget att lägga näsan i blöt några gånger i andra människors förhållanden. Det har aldrig slutat väl. Liksom, för att det... Du vet inte bakgrunden till det och vet inte liksom, hur ska man kunna veta det? Mm. Hennes man, hånglerskan, kanske hade gjort, blivit utsatt för motsvarande av sin man. Och det här är någon sorts... Eller de lever i ett öppet förhållande sedan en vecka tillbaka. Så man vet inte. Och vet man inte, så låt folk go about their business. Liksom.
Du sitter med ett gäng ganska nära kompisar på en middag. En kille i gänget berättar att han har varit i Amsterdam med ett annat kompisgäng. Och efter några öl så kommer det fram att han har köpt sex där. När han berättar det så skrattar mycket och säger att det var väldigt sjukt. Och övriga av dina kompisar skrattar också. Skrattar du med?
Nej.
Ser du till? Stämningen är god.
Stämningen är god hos Torsken och hans och company. Jag kanske skulle säga någonting. Liksom att utan att vara liksom bli så här kvällens moraltant, så kanske jag själv tycker inte att det är någon jättehöjd när det är att köpa sex liksom. Jag tycker inte det är något så här. Men jag skulle inte liksom, jag tror inte jag skulle göra en stor grej. Jag menar, det här har ju hänt, by the way, så att någon har berättat det liksom. Ja, vi var på bordell där man var så här, okej, om det är din grej så. Men jag håller inga moralpredikningar. Men jag kanske skulle säga att själv tycker jag inte att det där är lockande. Jag skulle liksom känna mig dålig efteråt.
Mm. Din dotter kommer på sin 18-årsdag hem och stinker gräs. När du frågar vad hon har gjort så argumenterar hon för att du minns han knarkade på 80-talet. Vad svarar du?
Det gjorde jag inte för övrigt, men eller tyckte extremt du lite jämfört med alla andra. Nej, men jag skulle säga precis som det. Jag skulle säga att jag känner att du har rökt gräs och ja, jag förstår att du ville testa det, men det är ingen bra väg att gå liksom, och jag gillar inte, så håll inte på med det. Sen skulle jag säkert dra något sedelärande exempel från någon som har blivit seg. Det var ju väldigt tråkigt just de som rökte, för det började ju tidigt när jag gick i äldreskolan, så var det ju extremt utbrett att röka hasch framförallt. Många blir så där, man blir intresserad av sådana små detaljer. Man själv så var jag liksom så där, ja, vi blir fulla och går ut och liksom träffar tjejer och vi gör så. Och de så här, kolla, den här sockerkakan är så jävla god. Nu ska jag, nu, kolla ett akvarium, det är sällan nice med fiskar, det är det bästa som finns. Så det blev mycket så att man själv ville gå ut och sen satt de och tittade in i ett akvarium och hade en sockerkaka i ugnen. Om man inte kunde bonda att man själv rökte och satt också titta in i ett akvarium och skulle baka liksom muffins, då blev det en obalans där.
Vi ska gå över till antingen eller, som jag kallar det här segmentet.
Pest eller kolera?
Pest eller kolera. Antingen så är du tvungen att varje dag minst en gång dra en parallell till i hörnet på 7-Eleven. Eller så blir din låt Sara NMR, alltså Nordiska motståndsrörelsen. Det blir deras leadsång som de använder i sina offentliga framträdanden.
Ja, det var ju enkelt. Den första.
Skulle inte skämmas ihjäl över dig själv då?
Inte jämfört med att bli associerad med NMR, nej.
Hur mycket liksom får du höra om hörnet på 7-Eleven?
Ja, den där meningen har ju satt sig. Det mest irriterande är att alla tror att jag fick betalt för att nämna 7-Eleven. För att nu är alla så här influencers skadade. Och det fick jag ju inte. Det var bara att jag insåg att det var liksom, dels var det ju lite halvsnott från Bruce Springsteen som har använt det i en låt. Och det var en sån där grej som man ryckte till lite över, att man nämner en sån här. Men ja, alltid när man skriver låtar så det är ganska bra att ha någon detalj som är, ofta hämtar du verkligheten, men som är lite sådär konstigt detaljerad liksom, för att det kan ge en sån känsla av autenticitet, tror jag.
Vet du att det har gått i konkurs nu?
7-Eleven?
Det är just det som du sjunger om. Tror jag. Eller det var det David sa i alla fall. Alltså det är Birkastan. Eller vad heter det? Birka?
Ja, det finns lika många på 7-Eleven som det finns teorier om vilket det är.
Bli offentligt anklagad för MeToo-grejer. Det vill säga grövre sexuella övergrepp. Eller du blir inte offentligt anklagad, men du lever med vetskapen om att du har gjort dig skyldig till MeToo-grejer.
Ja, att bli offentligt anklagad skulle ju vara värre, därför att där har man ju liksom, och det är ju bevisat nu också, att där blir man ju dömd av gatans parlament så att säga, att där kommer ju inte folk bekymras om det som sägs är sant, eller utan när den grejen var som störst så var det ju, och nu har väl flera blivit fällda för förtal och liksom dålig press.
Ja, så, tidningarna har ju blivit fällda, ja, för att de namngav.
Namngav och sådär. Så att, ja, det skulle jag ta nummer två.
Du skulle hellre ha, alltså, leva med vetskapen att du har gjort, liksom, utsatt kvinnor för grövre sexuella avgrepp.
Ja, du menar att i första fallet så är jag oskyldig?
Ja.
Jaha. Nej, då skulle jag ta det första kanske. Men jag skulle, det är pest eller kolor, för att jag kan tänka mig att det är. Jag vet, han på Stadsteatern här som
Benny.
Ja, det kan liksom, det kan ju knäcka en,
ja,
helt.
Det är fruktansvärt. Den här kommer vara för lätt för dig att svara på. Men jag ställer den ändå.
Ja. Vill du bli med i Svenska Akademin eller Nya Svenska Akademin?
Har du blivit tillfrågad till nya?
Nej. Nej, jag har inte riktigt den positionen tror jag.
Din unge blir superengagerad i Sverigedemokraterna eller så blir hon helt blasé. Hon bryr sig inte om någonting och blir en äkta liksom soffliggare. Det vill säga antingen så brinner hon för skit eller så skiter hon i precis allt.
Då tar jag det senare.
Mm. Det var dagens lättaste fråga va?
Dagens lättaste.
Du är ganska öppen med att du är väldigt anti-SD.
Mm. Ja, jag är anti SD och resten på den, kanten.
Mm.
Och ett av skälen till det är också att jag tror att SD har, som alla högerpopulistiska partier av den typen, så visar de upp ett face nu när det är val och det de säger. Och sen har de just för mycket rötägg som de måste ju hålla på att kasta ut folk i parti och minut som hejlar och har sig på fester. Men ofta den typen av parti, de har en annan agenda som är dold, så att när de väl kommer till makten så börjar skruvarna, och det är jag helt övertygad att de har med medier och massa, det har ju redan framgått by the way att de har försökt sig liksom. Men så jag tror att det finns en mycket värre agenda bortom valet om de skulle blivit sig största parti eller whatever. Så den dagen de får, skulle få styra Sverige, så kommer det vara, då kommer det vara lite andra tongångar tror jag.
Antingen så blir ditt barn mobbat eller så blir ditt barn en mobbare.
Och jag skulle få reda på både och.
Mm.
Ja, det skulle vara nästan lika illa. Jag skulle definitivt, jag var själv mobbad när jag började skolan, så att jag vet hur det, liksom traumatiskt det kan vara.
Mm.
Så att jag skulle bli mycket upprörd i båda fallen. Och det är ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat. Det allt jag såg under min skolgång, det var att det här kan, det är ju bara att titta ut på skolgården så ser ni ju vem det står en ring runt. Mm. Liksom. Fråga då, varför står alla där? Vad gör de för någonting?
Hur länge pågick mobbningen mot dig?
Jag bytte skola sen, mellan årskurs 1 och 3.
Mm.
Så att
och man är ju så liten, 7-9 år.
Ja, jag var ju livrädd. Mm. Liksom, så min mamma fick ju komma och sitta på skolgården och liksom vakta. För jag vågade inte gå ut på skolgården. Och så, här. Så att nej, jag tycker det är mycket illa i båda fallen, om man, oavsett om man mobbar eller är den mobbade.
Men bara apropå det, känner du då att du blev artist och du blev ju väldigt, väldigt framgångsrik.
Mm.
Har du känt mycket sånt, så här, revanschlust och liksom någon slags hämnd?
Ja, inte kanske så mycket på dem. Jo, revansch och liksom hävdelsebegär tror jag var en stark drivkraft. Därför att jag har aldrig haft något liksom support hemifrån för det jag håller på med. Så att jag har aldrig blivit skjutsad till någon replokal eller fått någon gitarr eller sådär på det sättet.
Mm.
Är det min telefon som
nu ringer? Ringer Plura.
Ringer Plura.
Han har ingenstans att bo.
Hallå. Tjena. Jag sitter i en podcast här. Nej. Ja, jag kan messa dig numret sen. Ja, okej. Okay. Puss.
Jag tänker att vi ska ta in David. Han ska komma med lite svårare frågor. Vi kallar det för Davids mörka vägskäl.
Davids mörka vägskäl.
Gud, vilken bra. Har du spikat mycket?
Jag har dubbat tecknad film och gjort såna grejer.
Ja, just det.
Med roliga röster.
Vad är din roligaste röst?
Det är ju ganska svårt att göra en del röster. Det där låter sig ju inte förklara sin hast. Då.
Du är ju väldigt, väldigt lik vår näringsminister, Mikael Damberg. Du utnyttjar detta och glider runt vid Rosenbad och försöker varje dag ta dig in på Rosenbad som just vår näringsminister. Det går inte alls, men du blir uppmärksammad i media som en ja, liten dåre i tidningarna. Eller alternativ två. Du under ett år går all in för att bli folklig. Du är med i Idoljuryn, du är med i Så ska det låta och du avslutar med hela med en stor final att delta i Så mycket bättre där du verkligen tar ifrån tårna och gråter verkligen när Peggy Parnevik berättar om varför hon skrev låten Loafers.
Jag skulle ta Damberg. Det var lätt.
Det är lätt för dig?
Ja, det var ett lätt val.
Ni kanske har pratat om det, men det känns som att du har väldigt svårt att vilja vara folklig.
Jag har ju haft alla chanser. Alltså min strävan de senaste åren har ju varit snarare åt andra hållet.
Ja.
Jag har ju fått alla erbjudanden om Så mycket bättre och allsånger och bryggor och vad du vill. Men mina intentioner går inte åt det hållet riktigt.
Nej.
Nej, men det är många som har frågat mig varför jag inte är med Så mycket bättre. Och det är för att jag tycker att alltså, jag tar min musik på väldigt stort allvar. Det är en av få saker som jag tar på allvar liksom. Och jag har ju sett tillräckligt mycket för att se när det är så här, till exempel någon jag känner och så kommer en sån här riktig jävla ökenversion av en av deras den artistens klassiker och så ska man sitta och göra de här synkarna och ljuga och tycka att liksom, ingen har ju någonsin sagt åh herregud vad var det för skit liksom. Fast man vet eftersom man känner personen i fråga att det här var nog inte något som han eller hon tyckte var bra alls. Så det är elementet av hyckleri skulle jag säga som jag har fått av tv-människor också frågan. Så här, för att det är klart att för mig, de andra skulle ju kunna välja bara hits. Liksom. Yeah. Men jag ser det som att jag ändå har fått vara med lite grann eftersom Lisa Nilsson var ju med.
Just det.
Men det är därför som jag inte är med. Därför att jag skulle inte klara det här att sitta och försöka bli tårögd över något som lät ankar. Sen,
jag kan inte ens titta på det.
Nej, och det är så här. Tack, gud vilken fin version. Och fy fan. Hoppas inte den här spelas på radio.
Ja. Okej, men jag hör dig. Så du väljer hellre då att vara utklädd till Mikael Damberg eller försöka vara Mikael Damberg?
Ja, jag tycker det är roligt också att folk tror att man är lite galen.
Ja, nej, men vi kör på det. Du kan verkligen inte stå ut med att alla säger till dig att du är väldigt lik Mikael Damberg. Du får dille och tar ut på stan och har ett glas syra i handen och häller över hans ansikte. Alternativ två. Mikael Damberg står verkligen inte ut med att alla säger till honom att han är väldigt lik Mauro Scocco. Han får dille och bestämmer sig för att hälla syra över ditt ansikte.
Jag skulle aldrig hälla syra i någons ansikte, så det får bli mitt svar.
Okej. Okay. Det är inte en dum fråga. Många
svarar. Den var inte jättekul, men den var liksom... jag gör inte sånt. Nej. Det är allt jag kan säga.
Nej, jag är inte heller någon som häller syra över folk.
Det var skönt att höra.
Ja. Jag hörde att Plura ringde här också, så han är med här. Din bästa vän, Plura, har ett barn som blir blind. Och enda sättet att rädda barnet från att se igen är att spara ihop till en ögonoperation. Precis när Plura har råd med den här jättedyra ögonoperationen så kommer du hem till honom och tar pengarna och super upp dem. Sen är du svart helt enkelt. Du har inga cash. Du kan inte betala tillbaka. Ni är ovänner. Alternativ två är att din dotter blir blind. Och precis när du har råd och har sparat ihop den här ögonoperationen som är väldigt, väldigt dyr så kommer Plura hem till dig, suppa upp pengarna och kan inte betala tillbaka.
Det var liksom många grejer på en gång där.
Ja, det...
Det handlar om vem som ska bli blind och vem som ska bli...
Vem som ska vara kuken i sammanhanget.
Ja. Alltså att jag tar hans ögonoperationspengar så att hans barn... Bli blind.
Förbli blind, ja.
Förblir, just det.
Ja.
Eller vice versa.
Vice versa.
Det är... Den kan vi typ singla slant om. Det skulle vara rätt illa i båda fallen. Och det är dessutom ett helt orealistiskt scenario givetvis.
Det är som är tanken.
Ja, det är hugget som stucket.
Hugget som stucket. Första hugget som stucket i podden.
Nu börjar intervjun lida mot sitt slut. Jag antar att du tyckte att vissa frågor var lite fjantiga, men jag kan leva med det. Jag tyckte att du var väldigt ofjantig.
Ja, jag försökte svara så gott jag kunde.
Mm. Bra. Nu är det ju upp till lyssnarna att tycka och tänka om dig i den här podden.
Mm.
Så att det tycker jag att ni ska göra, ni som lyssnar. Ni kan ju, du Mauro har ju också en Instagram. Kanske kan skriva direkt till dig. Mm. Annars så skriv till mig. Hanna Pi heter jag där på Instagram. Tack alla ni som har lyssnat. Ni blir fler och fler varje avsnitt. Det tycker jag är väldigt kul. Men framförallt tack till Mauro Scocco för att du kom hit.
Tack ska du ha.
Hej då!
Hej.